Och idag så ska vi prata om Iron Claw, Zombie Cinema, Solar System och Pant Explosion Perfect. Och varför Elin inte har något favoritspel? Hej, jag heter Wilhelm och det här är det 17:e avsnittet av Nordic Rolls podcast. Med mig i studion idag har jag...
Elin.
Anders.
Kristoffer.
Henrik.
Och vi ska... eller vi ska... Jag hade en tävling på rollspel.nu där jag vinn för våg lovade att den som vann tävlingen fick vara med i vår podcast och diskutera sitt favoritämne. Och Andreas vann, men han ville inte komma hit så han önskade ett ämne istället. Så nu är mina vänner här för att liksom uppfylla mitt löfte att diskutera våra favoritspel. Och Henrik, du har ett favoritspel.
Ja, och det är ett transspel faktiskt. Som jag stötte på när jag var på konvent i Amerika för länge sedan. Som det är några jeppar som har gjort där. Och det är helt omöjligt att få tag på i Europa. Det måste beställas från Amerika och så vidare. Men det är ett stort transspel där och jag gillar det väldigt mycket. Det heter Iron Claw. Finns i tre versioner nu. Iron Claw version 1, Iron Claw version 2 och en kinesisk Jade Claw version. På engelska då kan vi tillägga. Och det är ju ett transspel, utspelas i en renässansvärld fylld med en massa antropomorfa djur.
Furries för...
Ja,
för
de som är...
Och ni hörde... Ja, nej, jag ska inte säga.
För de som är vana den lingon.
Ja,
och den här världen är uppbyggd runt att du har furries. Så alla bruksdjur och matdjur och så vidare, det är i princip dinosaurielika ödlor av lite mindre format då. Allt från liksom typ... Vad heter de? Velociraptorer du rider på till stora, tunga dragdjur och så vidare. Och alla däggdjur är då intelligenta, tvåbenta, vissa med vingar men inte alla. Och världen är uppbyggd, en renässansvärld med historien är välgrundad och så vidare. Det finns liksom en välutbyggd religion som har kommit in som är väl... lik kristendomen, men inte liksom bara en rak, inte bara så här kristendomish, att det bara är liksom kristendomen är rent plagiat. Och jag gillar spelsystemet också, för det kan spelas liksom verkligen bring down the pain toy style, att du liksom du gör varje slag för sig och så vidare. Men då hade vi den här normala tradproblemet att vi hade en tjuv i gruppen som ville ut och stjäla på kvällarna. Och ska man då sitta liksom en halvtimme 45 minuter och göra hela handset så tar det ju liksom fantastiskt mycket speltid från de andra. Men det här spelsystemet fungerar så att du tar bara alla tärningar från alla dina egenskaper och så slår de en stor pö. Och så ser man liksom, ja okej, jag lyckas med de här tärningarna från liksom det här, men misslyckas med det här. Då kan SL direkt ur det där liksom utläsa att okej, du scoutar ut ett bra hus. Du tar dig in, men vakterna kommer på dig och du lyckas fly. Och du får med dig så här mycket pengar. Direkt bara ett slag. Man kan göra stridssystemet också på samma sätt och så vidare. Så det är det jag gillar, att du kan liksom verkligen köra det väldigt ytligt och bara ha någon som berättar om. Det är då spelledaren som berättar eller spelaren som berättar, det får man göra som man vill. Spelsystemet bygger i alla fall på att ha en spelledare som berättar sådana saker. Och, eller så kan du som sagt göra det väldigt detaljerat. Och det är det jag gillar. Världen är fantastiskt noga uppbyggd med en historik som fungerar. Med olika hus. Alla de här olika adelsfamiljerna är då olika raser och så vidare. Så att till exempel rävarna, vargarna, grisarna, hästarna. Så liksom stora. Och de har då underhus som är olika saker. Så, och... det djur du spelar väldigt stor roll i spelet också, rent regeltekniskt. Så får du vissa egenskaper genom ditt djur och du kan då lägga liksom poäng på att bli mer djurisk. Alltså att du, om du spelar en utter så blir du liksom bättre på att simma om du lägger poäng på det. Och spelar en utterhandelsman så ska du gå och prata med andra utterhandelsmän, då får du lägga på de förmågorna också. Så det här liksom också det här med att hjälpas åt fungerar väldigt väl, för då ger du bara en av dina tärningar som du har flera stycken av till varje sak till en annan spelare. Så jag tycker att det är ett fantastiskt smidigt regelsystem. Det är likt Dungeons & Dragons, men The Dungeons & Dragons har liksom kommit nerifrån och byggt svulst det här liksom ofantligt komplexa massan av tusentals regler och sen försökt bantas ner, har det här liksom siktat direkt på målet. Och det är därför jag tycker om det. Bra regelsystem, bra värld.
Ett system som verkar ge ganska mycket feedback alltså. Bara förstå rätt på hur de här slagen funkar.
Jo.
För annars känns det ganska vanligt med många spel som har ganska komplexa system eller stora system och regler för mycket grejer. Men man får inte så mycket tillbaka kanske för sina slag ibland.
Eller man får in kvalitativ information. Alltså man får ett...
Du lyckas, du misslyckas.
Eller 14.
Mm. Mm. Jo, här ser du liksom. Jag lyckas blockera hans attack med min sköld. Eller jag lyckas blockera den med min rustning direkt i ett slag. Eller ja, nej, den går rakt igenom och jag får... Aj!
Din karaktär dog.
Mm. Nej, det är inte så dödligt system. Och världen är också uppbyggd. De flesta... Världen är uppbyggd på att man går inte omkring och skär halsen av allting man ser. Utan de flesta man möter, de ger sig hellre när man dör. Senaste spelet har till och med en mekanik. Så får du ganska mycket skada, alltså mer än någon skråma. Så blir du rädd automatiskt. Så du kan liksom skrämma ett helt rövarband till att de ger sig. Fast de är mer än dig till och med. Rent regelmekaniskt. För jag... Om du då nu spelar det på traditionellt vis, så blir liksom, striderna blir inte så långa. De blir 2-3 ronder. För sen har du liksom ena eller andra sidan vikt sig. Och ger man sig så får man inte halsen avskuren heller. Och generellt, man skär inte halsen av dem man möter. Bara för att det är enklast så att ta deras pengar och spring. Mm. Är det någon som undrar något annat? Wilhelm har spelat det här och han var väl måttligt imponerad, men...
Ja, alltså jag har spelat kort kampanj, 5 spelmöten, något sånt där. Väl ganska nyligen, för ett år sedan ungefär. Vi spelade andra versionen. Jag har testat första versionen också, men inte spelat den så mycket. Och jag tyckte väl att det var väl lite grann som Eon för mig. Så det är ett ganska komplext system. Det tar ganska mycket tid. Man ska räkna upp tärningar, man måste lära sig en del för att spela.
Jo, det är det. Om man ska köra det, så att säga.
Det finns en tröskel att komma upp över. Och jag är fortfarande inte den personen som riktigt uppskattar det som man får ut av systemet. Däremot så tycker jag att av det jobb man lägger in i systemet så får man ut mer av Jade Claw, Iron Claw än man får av Eon. För att Eon lider lite grann, tycker jag, av det där. Precis som Elin pratade om. Man slår sen så får du... Man gör ganska mycket jobb och sen får man veta att du lyckas, misslyckas eller lyckas. Men här så får man faktiskt... Man får ut någonting för det jobb man lägger ner. Regelsystemet ger tillbaka information.
Jag har inte spelat det, men jag kan föreställa mig att man nästan får liksom en lite av en berättelse bara genom att slå tärningarna.
Jo.
Ja, precis.
Eftersom att man får så pass mycket information.
Jo, det kan man göra. Och så fungerar till exempel fältslagssystemet fungerar också så. Och jag gjorde då det här systemet för tjuven liksom, att pang, och så kan man liksom dra det då. Ja, det tar väl, man kollar lite på tärningarna, för det blir ganska många tärningar då, en stor pöl. Men sen kan man liksom kolla, ja, men det går så här bra.
Och sen, jag har testat Jade Claw en gång eller sån här, rätt ut på spelmöten så lite smått. Och då den här tröskeln såg jag aldrig till ens, utan jag listade aldrig ut att det här fanns bortanför, utan för mig såg det ut som ett tillspel där man liksom rullar tärningar på ett nytt sätt och så misslyckas man eller lyckas. Så att tydligen fanns en hel del där som jag inte upptäckt överhuvudtaget.
Det försvinner ju om alla tärningar har samma färg. Man måste ju kunna särskilja, eller annars måste man slå liksom tärningarna i turordning så att man kan se liksom vilken tärning bidrog med vad. Men när Henrik spelar så är det ju så, liksom så förberett så att han har liksom tärningar i olika färger, så att man kan liksom se, man slår sina tärningar i olika pölar så ser man liksom, jaha, men den svarta tärningen har mitt svärd, de röda har min sköld, vita är min liksom egenskap att vara riddare liksom. Så det ger ju lite grann vad man stoppar in i det också.
Läste jag det lätt så liksom, bra programmering. Liksom, egentligen skulle man kunna haft en data som sa, jag hade klick, du hade fått kvalitativ information. Utifrån liksom det parametrar du fick in.
Jo, sen måste man ju tolka det då i någon sorts berättarform, att vad innebär det?
Ja, någon måste ju berätta vad de här siffrorna betyder. Liksom. Men man får ändå handhållning av mekaniken.
Och det är väldigt lätt matematik. Du tar bara, ja, den här tärningen var högst. Så det är den som är viktig. Sen kan man titta på de andra ifall man vill ha liksom mer data. Men oftast så räcker det liksom, okej, okay, jag blev inte träffad. Varför blev jag inte träffad? Det tog mer, min rustning skyddade mig den här gången.
Och spelvärlden är... den handlar ju om djur.
Mm.
Talande djur. Jag får tyvärr lite Anke Borgs känsla av de här talande djuren. Det är samma problem som jag har med Gamla Mutant.
Mm.
Det känns lite Ankeborg för mig. Det är liksom fruktansvärt fort att det blir liksom tecknat i huvudet av det liksom, och stora överdrivna liksom, pester och sådär.
Och Mutant kanske det inte är helt fel. Ja, men är det mer fel
inte.
Här?
Jag vet inte. Men det kan vara både en för- och nackdel. Men för mig så blir det med talande djuren att det väldigt fort för mig då spårar ur i att vara tecknat. Och det finns ju ett enormt djup i spelvärldsmaterialet, alltså att man kan läsa in och förstå miljoner små detaljer, och det bär ju också mig lite grann emot som jag har nu. Ett spel bortom 32 sidor är ganska tungt att ta sig igenom liksom, och det här är ju en koloss på flera hundra sidor som om man läser igenom den och alla spelarna har läst igen det så går det ju jättebra, men om man kommer in som gäst eller som direkt så är det en tröskel att ta sig in nu.
Jo. Mm. Finns en väldigt, så att säga, positiv recension av den här på Channel Awesome. Jag ska skicka länken till Wilhelm så han kan lägga upp den.
I show notes.
Mm, det är Iron Liss som då recenserar den, och den får väl, ja, den får bra betyg kan jag säga.
Recenserat av någon som det passade för. Man.
Ja, kan precis. Hon är väl mer av en tradspelare än vad många här skulle jag säga. Men det är mitt favoritspel faktiskt, och det är, jag tror det finns klart var en kopia av Jade Claw på Collector's Point i Umeå, för jag gav honom en för jag tyckte det var så bra. De skulle nämligen, det här skulle nämligen skickas ut, de skulle trycka det typ, vad heter det nu, Kickstarter. Det var en tidig Kickstarter innan Kickstarter fanns. Så de skulle liksom trycka det om de fick tillräckligt många förbeställningar. Så jag beställde 10x själv.
Det är hängivet.
Och gav då en till Collector's Point så att han skulle kunna ha den i bokhyllan ifall någon var intresserad. Så jo, det är besvärligt att få tag på. Man måste beställa från Amerika. Frakten är lite dyrare än självaste boken.
Men dagens goda gärning.
Ja, på något vis. Alltså, vi kan alltid säga, Somi Cinema är vårt favoritspel.
Alltså, jag tänkte säga det.
Ja, visst. Om du tar ditt favoritspel som Somi Cinema.
Jag känner mig lite tråkig. Men jag har inte spelat liksom så mycket. Liksom, jag har spelat lite traditionella rollspel utanför den här spelgruppen. Men annars är det mest här jag spelat. Och Somi Cinema var ju då det första indie/samberättarspelet som jag spelade. Och jag tyckte om det. Liksom. Det är därför jag är här och spelar fortfarande. Och jag har liksom använt Somi Cinema som någon slags mall till alla spel jag spelat efteråt.
Men jag tror att alla har den där mallen någonstans. Ja. Man kanske byter mall någon gång, men det finns en mall för de flesta.
Och det kan ju vara lite kontraproduktivt, men det är lite så jag har lärt mig spela samberättarspel. Och det är därför jag har ett ganska högt krav på liksom, tempo i spel. Men jag gillar Somi Cinema för att det är extremt lite regler. Reglerna kommer inte i vägen när man berättar. De uppmuntrar mer. Man kan tycka att det kanske kommer lite i vägen när man har struktur vem som ska berätta i vilken ordning. Men personligen tycker jag att det är liksom uppmuntrande, för då vet man när man ska berätta.
Och själv, min upplevelse av Somi Cinema som liksom ofta vill vara immersionist och spela långsamt, det är ju att reglerna kommer iväg.
Okay.
Men, bara som en poäng.
Men jag tycker liksom att det är lätt att sätta liksom fokus. Man kan snabbt gå vidare eftersom att man vet vem som ska säga vad. Och sen, eftersom att alla berättar samma historia eller likartad, då kan man ju liksom snika in och berätta om de andras historier för att liksom förändra det. Och sen är liksom konfliktsystemet är väldigt simpelt.
Alltså, det finns något förädligt djup i det där systemet kan tycka ibland. I och med att Somi Cinema har ett spelbräde som man står på olika positioner. Den som vinner en konflikt går ju uppåt, den som är med på förlorande sidan går neråt. Och i och med att man kan både stötta varandra utan att behöva vara med själv eller vara med på någon sida sådär, så finns det väldigt många olika varianter. Så helt plötsligt, så fast vi spelar att vi är bästa kompisar i fiktionen så att säga, så tittar jag på brädet och säger, det är så mycket bättre för mig om jag stöttar din motståndare. Så visst, så helt plötsligt har man liksom fyra på en sida och en på en andra sidan. Och det betyder ändå att man kommer få det som man vill ha det. Men det finns liksom saker som lockar en att, att ställa tärningen på ett ställe som spelare och inte bara som man tänker som rollperson. Vilket jag tycker är ganska intressant. Det finns någon sorts dynamik i det där, som tycker liksom tillför någonting. Det finns
ett jättedjup i mekaniken som man inte ser. Precis. Om någon förklarar så kanske man inte förstår det. Man måste spela några gånger sen så inser man att man kan säga mycket mer med de enkla tärningsmekanikerna än vad man först tror. Att det finns ett visst djup i alla fall. Det är ju inte ett jättedjup liksom, men ett visst djup. Och det är otroligt lätt att byta färg och på spelet liksom. Hur det ser ut, vilken värld det är.
Och sen just pacing-mekaniken att om man då kör original, att det är zombies, så kommer du dö efter ett tag. Och det passar ibland mindre i berättelsen, men man köper oftast då.
Man ser ju ganska tydligt när man barkar åt fanders.
Ja, precis. Spelbredden berättar ju det här för en. Det är ju ett spel vi pratade om det förra avsnittet.
Förra avsnittet.
Jag och Wille.
För 3 timmar sedan.
Ja, precis. Förra avsnittet. Att som vi ser när man... Det gör sin grej så himla bra. Just det här med, okej, vi är ett gäng som inte vet riktigt vad vi ska göra. Vi har 3 timmar att spela. Pang, upp med zombies innan på bordet. Hitta på vilken värld vi har med oss. Man pejlar av varandra lite grann och så börjar man lira. Och så, det funkar i princip alltid. Det har blivit halvsunkigt någon gång. Men det har blivit riktigt, riktigt bra på gången. Nu var vi med att spela också.
Jag har inte spelat för mycket. Men jag har hört att ni har tyckt att ni har spelat det för mycket. Och jag kan tänka mig det.
Ja, ni lyssnade som minst i förra avsnittet. Du pratade ju om just att mättnaden ganska i... Mm.
Jo, precis. Men jag tänkte säga att då har vi spelat liksom ett litet hack av det. Och det är ju ganska tacksamt att hacka.
Ja, men det är tacksamt. Och det är fantastiskt. Att vi har ju inget spel som vi liksom inom sin lilla nisch av spel är bättre. Det är fantastiskt bra när man ska introducera folk till spel och man sätter sig vid bordet och snabbt vill ha någonting, snabbt komma igång, lätt att lära sig, lätt att spela. Och det är därför vi släpper med det år efter år in i rummet, trots att vi hela tiden letar efter ersättaren som ska ta zombiesinnernas plats.
Det kan ju också vara för att det är ett väldigt sån här välkomnande tema. Du ska spela en zombiefilm och det är liksom, det är inget utlämnande eller känsligt ämne eller någonting som är svårt eller någonting, utan det är zombies, liksom.
Mm. Det är också ett tema som de flesta är bekanta med på något sätt.
Alla har en relation med zombies.
Och sen, ja, vår sen generation och yngre.
Sen kan man mötas någonstans liksom i mitten. Det är några som vill typ spela så här zombieslakt. Och det är några andra som liksom vill försöka bygga någon slags story med flashbacks och liksom berättande till karaktärerna.
Och det ryms i Zombies Cinema att ha lite olika igen. Om man har för olika så sticker lite grann, men det är ganska generellt att alltså acceptera det på. Bra radio med gestikulerande, att jag liksom omfamnar alla olika möjliga spelstilar liksom.
För att se ner dem i VHS boxen så VHS-lådan som spelet är förpackat i. Inte för att det är så automatiskt rätt, utan för att det är billigt. Ja, det är helt otroligt.
Det är ju faktiskt största problemet jag har med zombiescenen, vad är just den här förpackningen. För den här texten är så mörk på mörk bakgrund och man sitter ofta och spelar i en mörk lokal. Så ska man bara läst reglerna i förväg om man ska försöka, om man har tänkt använda dem.
Jag tror att jag har läst spelet 2 gånger kanske, och det är flera år sedan.
Så det går ju att lära sig i förväg.
Ja, absolut. Det är inte så mycket att hålla koll på.
Men jag kan tänka mig att det liksom i framtiden kommer lite så här små zombiesinemark härifrån. Mm.
Jag tror att zombiesinemark, som sagt, det är lätt att byta för värld liksom och sånt där. Det man behöver det är att det finns en hotande katastrof som kommer att inträffa i princip. Om det är en fest som spårar ur, eller om det är att det kommer ut och jordingarna äter upp en alien liksom. Eller om det är ett zombiehot. Det funkar precis lika bra. Ett vulkanutbrott skulle nästan kunna gå och spela säkert också. Mm. Någon form av katastroffilm.
Som eskalerar stegvis och Sen måste man bara liksom komma på vad händer, ungefär vad händer i de olika stegen.
Mm. Skulle det bli ett ännu bättre konventspel om man liksom hade zombie cinema och 3-4 zombie cinema hack för folk som inte gillar zombiefilmer?
Jag kan ju säga det inflika direkt att jag var inte någon stor fan av zombie cinema tills jag spelade det här hacket och insåg att det är nog mest zombiesättningen som jag har någonting emot i zombie cinema.
Vi är också så här, ja.
Alltså zombies är ganska uttjatat nu.
Ja, efter man spelat det några gånger så började jag tycker nu mer att det är tråkigt att spela med zombies. För att det är lite gjort det svårare alltså, att skona in.
Eller det blir typ så här att man spelar typ klassisk zombiefilm första, kanske andra gången. Sen vill man hitta på så här crazy settings och liksom utöka konceptet för att få det omgående.
Jag vet inte om det blir konceptmässigt slagkraftigare, men det är inte dumt att ha ett par versioner att dra fram och föreslå till folk.
Det är inte som att det är så dyrt att typ skriva så här bara, vulkan.
Jo, det är helt en ekonomisk fråga.
Jag har tagit budget här.
Ja, nu måste vi göra det här. Vi måste göra ett spel på ett idag 5 häftet, vik dag 4 som heter Vulkan utropstecken. Mm. Och så ska vi nästan ett spelplan på insidan och regler på baksidan.
Ja. Du har ett uppdrag med att vi ska hålla potatis. Ja, tack Kristoffer. För att du berättade om ditt favoritspel. Vi är 3 kvar vid bordet och
jag måste säga pass.
Pass, du har inget favoritspel. Kan vi prata om att du inte har något favoritspel?
Jag gör det.
Kan du prata om hur ditt favoritspel skulle vara då?
Får man gissa? Är det för att du är en sån där knasig friformare helt enkelt? För att ni spelar inte spel?
Nej, det är det faktiskt inte. Utan jag har också liksom, jag har någonting jag vill göra. Och så tittar jag i spelhyllan. Och så, spelhyllan innebär typ min spelhylla och alla vänners spelhylla. Om de råkar äga rätt spel. Och så tittar jag på, det här vill jag göra. Och vad skulle få spel. Och så tittar jag på en spelare jag kommer att ha med bordet. Så tänker jag så här, vilket spel kan få spelarna att liksom bli väldresserade och göra vad jag vill. Och ibland är det liksom jättetradig Dark Heresy, eller ibland är det liksom, alltså ibland kanske jag behöver sno någonting ur Viltersbokhylla eller liksom så här. System är ett medel liksom, inte ett mål. Och medlet beror ju på vad du vill göra och vilka spelare du har. Och fluffet, man kan bli så här, visst jag kan bli förälskad i någon fluff eller liksom någon spelvärld eller någon bok jag läst som jag vill göra eller sådär. Men det är ganska kortvarig förälskelse. Det är ingenting så här jag kan tänka mig gifta mig med för resten av livet.
Är det något spel du vet att du vänder dig till oftare?
Alltså det beror ju helt på vilken spelgrupp jag har. Just nu får jag just nu säger jag ju den yttersta domen hela tiden. För du får måndagsgruppen att spela ganska karaktärsfokuserat spel.
Mm. Men kan man inte kolla på liksom vilka spel du har spelat mest och tyckt om mest?
Ja, men det har ju berott på
sammanhanget.
Det beror på sammanhanget och liksom sådär. Mm. Alltså jag hade en grupp där bäst folk sådär, men vi spelade Buffy-rollspel till flera år och Buffy-rollspel är ett riktigt dåligt spel.
Vi skulle ju inte prata om spel du inte tyckte om.
Men
det var bra.
Vi hade jättekul med det. För att vi Buffy var en dramaturgi som var tacksam och vi kunde enas om och vi hade kul med det. Och liksom, skulle jag rekommendera Buffy-spel till någon? Ja, det finns det finns 5 coola sidor i det. Liksom. Buffy-speak, hur får det låta som ett Buffy-avsnitt? Det är liksom genialt, men i övrigt? Nej, heller, jag vet inte heller.
Jag tror det här är en väldigt viktig, jag tror det är en väldigt bra synvinkel att ha med i det här avsnittet. För att när vi pratade, jag och Willem lite grann inför det här, så pratade vi om det här med att men välja favoritspel måste man göra i en kontext. Det går inte att göra hur som helst. Man kan inte bara plocka ett spel och hylla och säga att det här spelet är bäst. För det kommer inte att vara bäst i alla lägen. Utan vi som är mycket att spela på konvent, spelar hemma och så vidare. Så där, då finns det spel som passar för olika saker. Kommer in kommer in fyra helt okända människor som jag inte vet vad de är och jag har ingen aning om de tycker om det där. Då pitchar jag kanske ett annat spel än om jag sitter hemma med två kompisar. Liksom. För att hur många vi är spelar roll. Vad tycker vi om och så vidare.
Vad har de för bakgrund och så vidare. Vad vill vi göra? Liksom?
Ja, precis. Vilka spelsätt är vi bekväma vid? Vill den här gruppen spela ett spel utan spelledare? Och så vidare. Ja. Sådana saker.
Hur lång tid ska vi spela?
Jätteviktig fråga faktiskt. För det kommer tillbaka till det här med Zombie Cinema till exempel. Jag skulle inte vilja spela Zombie Cinema 6 veckor i rad. Det blir lite jobbigt. Och medans Iron Claw kanske börjar skina efter 4 tillfällen ordentligt. För då har vi fattat systemet och så kommer vi in i grejen och så här. Och så kommer vi till en cool avslutning på en story arc liksom, lagom till det sjätte spelmötet. Liksom. Så det är fruktansvärt olika.
Så jag sa fast. Men välj en kontext.
Ja, det är det jag sa. Alltså jag är lite sugen att prata om Solar System Zoi. Just för att det, om jag skulle spela kampanj skulle jag överleva. Alltså, vi har pratat så jävligt mycket om Zombie Cinema och det är ett bra spel.
Mm. Men det är inte ett kampanjspel.
Nej, precis. Det är inte ett kampanjspel. Och jag tror att mina liksom preferenser vad gäller enkvällsspel har framgått ganska tydligt på podcasten. Vi har pratat om Zombie Cinema som är fantastiskt bra. Jag har tjatat om Medan världen går under som är ett fantastiskt spel om man ska spela en kväll. Liksom. Vi har pratat om Witch Quest som då är fullständigt okänt men bra och det finns avsnitt i det förslutna liksom, där vi pratar om Witch Quest och förklarar vad folk spelar. Jättebra spel. Men kampanjspel får aldrig någon riktig plats i våra diskussioner och vad vi gör eftersom vi är så...
Jag ställer inte kampanjspel.
Ja... Nej, rent krasst så blir det väl så att vi spelar inte kampanjspel. Dels att Nordnorsk existerar ofta i en konventskontext. Vi kan inte spela kampanjspel för vi har bara ett konventspass på oss. Och sen på hemmaplan så är det ändå ofta enkvällsgrejer. Liksom.
Alltså, det kan ju bero på det inte så här positiv erfarenhet, men jag tycker det är skönare att spela så här en passspel. Får väl se om Harry Potter, den yttersta domen-hacket, kommer bryta det, men... Liksom, jag tycker det är skönt att bara komma och sätta sig här. Att liksom, jag vet inte vad jag har att vänta mig. Och det kan bli typ vad som helst.
Och kampanjspel är ju också en logistisk fråga.
Mm. Absolut.
Alltså, ja. Å andra sidan har jag inte haft möjlighet att spela liksom, så pass mycket rollspel att det har kommit upp intresse av kampanj. Men ja, vi får se.
Kampanjer var ju sånt som mellan- och högstadiet och gymnasiet lämpade sig väldigt väl. För alla gick på samma skola eller något sånt.
Och samma schema.
Alltså, jag har spelat en kampanj i Warhammer Fantasy. Och liksom, det var rätt okej, men det blev långtråkigt.
Jag har ju spelat årslånga löst hophängade äventyr.
Men kan det inte varit med Warhammer Fantasy att det inte bara var kampanj, utan det var verkligen intressant berättande, det var regeltungt och regelfokuserat och du fokuserade på andra saker i berättelsen än vad du gillar.
Liksom, efter att ha spelat det så bara liksom... Jag vill spela typ så här spel som inte har så mycket regler. Och sen bara, var det någon som kom och sa till mig, spela indie-rollspel.
Jag och Anders i förra avsnittet pratade om hur vi liksom träffades och började spela på konvent och såna grejer. Och Kristoffer kom på en hel annan väg. Jag var på klubben och åt föreningsmiddag med klubben och pizza eller något sånt. Och så kommer klubbens kassör liksom. Ah, vi har en kille i klubben. Jag tror att ni skulle behöva liksom, att ni skulle kunna komma väl bra överens vid spelbordet liksom. För att jag kommer inte överens med någon rollspelare i klubben. Utan jag sätter, de har konvent 4 gånger om året. Jag skriver upp spel. Ah, jag kommer att spela det här spelet. Och det är aldrig någon som vill komma och spela mina spel.
Alltså jo, jag har spelat typ 1 eller 2 spelare, men oftast så är det inte folk.
Och inte ens vi som tycker om dina spel, vi spelade den på klubben, för då kan man ju hamna med... Det får man inte, liksom, det drar inte klubben liksom så här. Ja, den sån gruppsammansättning på där kommer inte vara optimalt för det spelet.
Nej, utan det blir ju så. Där är det ju...
Det är tradd.
Ja, men alltså när vi är hemma och vi ska spela någonting här, vi sitter hemma hos mig, eller hemma hos Elin, eller hemma hos Henrik, då säger vi, ja, vi är det här gänget, vi ska spela och vi väljer det här spelet, det passar oss bäst i den här situationen, liksom.
Mm.
Och när vi spelar på konvent så blir det, Och vi ska spela ett spel med främlingar. Och det här skulle kanske kunna vara kul att spela med främlingar. Och så blir det liksom inte lika bra som när vi sitter hemma och liksom kan liksom skräddarsy hela upplevelsen.
Mm.
Men i alla fall, då kommer kassören och säger till mig. Ja, alltså vi har en kille i förening. Han skulle nog gilla dina spel. Här har du hans nummer. Han sitter där borta. Så jag gick, ja, tjänare. Du ska tydligen spela med mig. Jag får ditt nummer. Sen så någon vecka senare så satt du vid spelbordet och vi körde
Zombie Cinema,
ja.
Men, kampanjspel.
Kampanjspel. Jag vill spela Solar System. Jag vill spela Solar System av... Okej, okay, Solar System skrevs ju av Eero Tovinen som skrev som cinema. Men i alla fall, det är ju bara att han bygger ovanpå det grundarbete som Nixon gjorde med The Shadow of Yesterday. Och nu backar liksom vår interna klocka ganska långt tillbaka här. Vi hamnar mitten på 2007.
Mm, okay. 2007 vi spelade.
Ja, både Elin och Anders var med och så ditt andra vänner. Och vi spelade en kort kampanj med rollspelsvärldens möte. Men för min del en enorm kampanj, för det var ju 5 spelmöten. Det var coolt. Det var ett tillräckligt enkelt regelsystem för att det skulle gå fort att förklara för alla. Regelsystemet var inte stridsrundebaserat utan konfliktbaserat, vilket var lite nytt för vår del då. Det funkade ganska bra och jag tror fortfarande att jag skulle tycka att det funkade bra. Och det ger en ganska intressant form när man spelleder det, för att spelledaren leder ett ganska traditionellt äventyr för gruppen av spelare, medan spelarna har sina egna, rollpersonerna har sina egna agendor, sina mål, sina keys som det heter i spelet, saker som de gör för att få erfarenhetspoäng. Så att medan spelledaren spelleder, så spelar spelarna dels ett spel med sig själva och ett spel med spelledaren, så att det är som spel på 2 nivåer på något vis. Vilket jag tyckte funkade helt fantastiskt. Det blev både det här samberättande historia inom gruppen och en större sammanhängande historia hålld i tyglarna av en spelledare. Därför är Solar System, som då är det friställda regelsystemet ur The Shadow of Yesterday, mitt favoritspel.
Sätter man så läser böckerna så kommer man inte få riktigt den bilden du presenterar. Utan där är det mer tänkt att det är helt rollpersonsfokuserat egentligen, så att säga. Det som presenteras. Jag tyckte också att det funkade bra som vi gjorde. Då var vi också ganska snälla med att följa med dit du ville gå.
Det var en del av det sociala.
Ja, precis. Men det var överens om att vi skulle göra så. Det var helt bra att klara med. Det var ingen så här fult spel under bordet, utan det är så här, vi ska spela den här kampanjen. Ja, visst, sure, fine. Det låter coolt. Och så var det coolt. Och det finns lite blandade åsikter om det här med keys. Att man får expansiv erfarenhet för att bete sig på vissa sätt. Som spelaren väljer. Och det är ingen sån här... någon ska sitta och godkänna att du ska få expansiv erfarenhet. Utan gör du de sakerna som står i den här din key så får du expansiv. Punkt. Om du är girig och fördubblar din förmögenhet, som om du har key och greed, då får du expansiv. Punkt. Så att då har du rent alltså powergamer-mässigt en anledning att bli av med alla dina pengar. För då är det lätt att fördubbla din förmögenhet. Till exempel. Det är många lustiga effekter.
Och... Ja, jag som gärna spelar inifrån och ut hade lite problem med att keysen var definierad som yttre handlingar. Det kvittade om att om jag agerade på girighet för det som triggade keyn är om fördubblade förmögenheten. Så jag kunde liksom spela girig och så hände det inget, för keyn är definierat som ett yttre moment. Mm. En yttre handling.
Jag förstod det där med keys när Willen förklarade för mig att det är liksom, det får spelarna att vilja ta berättelsen i en viss riktning. Att till exempel har du då The Key of Greed som jag tar upp massa gånger, så kommer den spelaren att vilja att det ska handla mycket om pengar. Kommer liksom upp som element i spelet. Så automatiskt så får du med i spelet det spelarna vill ha i spelet.
Mm.
Jag gillar den förklaringen. Det var klar för mig.
Spontant tänker jag lite så här på achievement.
Ja, jo, men alltså det, det är absolut en kusin till tv-spelens achievements.
Typ såhär, gå döda 10 orker.
Ja, mm, ja jag, liksom. The key of ork hatred. Du får erfarenhetspoäng när du dödar en ork.
Och typ samla på dig en massa guld.
Precis, ja. Och det roligaste med keys, key-mekaniken det är ju det att då finns det då till slutet en buy-off, du vill säga, du får extra för att knacka orker. Usch, hövna. Men då finns det en buy-off som säger, skona en ork. Och då får du dubbelt så mycket sen stryker man bort den key of ork hatred. Och då finns det inte mer, du kan inte ha den igen. Vilket gör att du kommer konstant ha rollpersoner som faktiskt är föränderliga.
Utvecklas, han har
andra mål liksom i livet.
Och så om man skulle skriva in den buy-offen på vilka Dungeons & Dragons-spel som helst, så skulle spelet bli helt annorlunda.
Det beror ju på spelarna alltid.
Och hur du spelar Dungeons.
Jo.
Absolut.
Men jag tror att det skulle kunna förändra spelet om spelarna var intresserade av det.
Alltså det KISS-systemet är ju en spelformande mekanik. Det får att spelare att bete sig på vissa sätt.
Liksom. Mm. Nu kommer jag att tänka på en sak. Det finns något ett liknande, lite grann det för sig, i Ironclaw också som jag tog tidigare. Ytterligare en bonus där. Nej, det är så att när du skapar en karaktär så sätter du ett mål för den.
Mm.
Och det liksom har du då upp, det målet gör att du får en, ja, som Dungeons & Dragons-spelarna kallar feat, liksom du får en speciell förmåga, typ rik eller vad det nu är. För att om du fortsätter på det där greed, så det är liksom ett mål som ger. Sen när du börjar äventyra, du har kommit in liksom en bit, ja, när du har fått ditt uppdrag av personen på värdshuset, ungefär den delen då, men du kommer ju någonstans och inser vad äventyret går ut på, om det är rädda prinsessan och drappa draken och sånt. Då får du välja ett till mål som liksom gäller för det äventyret. Och när du uppnår den, då får du en till förmåga. Så det är lite åt samma håll.
Mm.
Jag såg en konferens, eller så här, diskussion från developer, Game Developer Conference. Som var rätt så nyligen, typ någon månad sedan. Och då diskuterade de achievement och gamification. Alltså att man använder begrepp från spel för att förhöja vardagen.
Eller, forma vardagsupplevelser.
Ja, precis. Och då hade de tagit så här undervisning och lagt till olika typer av achievement. Typ använde i fantasi. Men då hade de gjort en achievement som var så här att man skulle man fick mer poäng i det här systemet om fler typ i någon årskurs, om typ 85% av årskursen under klarade kursen. Och det bidrog till att liksom de som var ovanför blev jätteengagerade och började lära de andra personerna. Och själva grejen att ta med från det här är att för att achievement-systemet ska fungera så ska man inte ge dem liksom större morötter. Man ska inte liksom hen i choklad och liksom guld och allt sånt där. Utan man ska liksom lära spelaren att det inte är själva belöningen som är målet, utan att man får en slags upplevelse av att utföra handlingen. Och det är själva målet.
Ja, om vi återkopplar till The Shadow of Yesterday och Solar System så blir det ju så på något vis. I början så ser man bara liksom, jag får X, min gubbe blir bättre om jag gör så här och så här. Och så här. Men jag upplevde att när ni spelade så ändrades det där liksom, efter ett tag ni insåg liksom, nu är det dramatiken vi faktiskt spelar efter och det här är liksom vårt verktyg för att få dramatik.
Ja, i princip alla buy-offs, om man ska stycka bort en nyckel, är sådana här saker som bör vara ganska minnesvärda händelser i spelet. Så att när man kommer till den punkten så, ja visst, jag får 10x, men framförallt så händer någonting coolt.
Ja. Och bara, förlåtelse!
Ja, ja, precis, eller om man har så här key of brotherhood eller något sånt där, eller så här syskon, någon sorts syskongrej, kärlek eller något sånt där. Man bara, nej, jag stryker bort det här, du, jag avsäger mig det, vi är inte familj längre. Man bara, direkt man stryker över den på pappret så fattar jag alla att det händer någonting väldigt tungt i spelet egentligen. Så kommer bara den sekunden när man gör det, kan man, det är som markering. Det kan vara riktigt coolt. Alltså.
Det är ganska intressant för att i den yttersta domen så har de ett liknande system.
Ja, det är ju väl direkt inspirerat lite grann.
Ja, och samma sak i Lady Blackbird.
Och det är också från Shadow of Yesterday.
Ja, och jag har aldrig strykit en sanning eller en key i någon av de spelen.
Men då får vi ta det här i botten.
Ja, ska ni spela fler spelmöten så är det lite mer poäng att stryka sanningarna.
Det är något sånt.
Man har inte någon glädje, oftast har man inte någon glädje av erfarenhetspoängen om man bara spelar en kvällshistoria. Men om man spelar kampanj så...
Mm.
Ni har inte heller stryk, för jag har försökt undvika att gå emot mina sanningar när jag spelat Yttersta domen också. Men jag har känt att de är hårdare formulerade på något sätt. De känns lite strängare liksom.
Ja, men sanningarna i sig själv är ju inte utåt formulerade, utan du ska inåt agera på grund av... Du ska utåt agera på grund av den inre sanningen. Men lögnen är utåt definierad.
Right. Ja, jag tror att det är avskott i alla fall om man spelar med tre spelare eller två spelare.
Ja, det var mitt favoritspel.
Mm.
Anders, har du något favoritspel?
Ja, det är väl lite grann så att jag måste prata om Pantic Explosion som mitt favoritspel. I och med att jag har gjort mig vakt, alltså inte, kanske inte känd, men lite ökänd på att om och om igen säga att det är kanske världens bästa spel.
Mm.
Då har jag då framförallt pratat om den äldre utgåvan som heter då Pantic Explosion. Det har kommit en ny som heter Pantic Explosion Perfect. Jag tycker att tillägget Perfect kan vara lite missvisande. Det är inte den perfekta versionen av Pantic Explosion. Det skulle kunna gå att göra någonting annat. Ja, för den som inte känner till Pantic Explosion så är det ju spelet där man spelar japanska skolflickor som slåss mot demoner och andra fasor, som till exempel det japanska skolsystemet eller hemska klasskamrater. Jag vet att en del snedtänder ordentligt på titeln tycker att det är fruktansvärt. Att det är en nedsättande English och massa sådana saker. Jag har aldrig kopplat det dit själv. Jag har alltid tyckt att titeln liksom är... Är man lite bekant med genren? Har man klämt en massa anime-serier, tittat på några liksom vanliga tv-serier, tittat på massa filmer och sånt där, då säger titeln säger ingenting så jätteknasigt, jättemärkligt. Det finns inget stort tungt sexuellt innuendo i det i så fall, utan det känns bara som en knasigt översatt titel.
Ja, det lilla spelar Pantic Explosion, det är väldigt lite ecchi i det i alla fall, för de som är bekanta med den termen.
Ja, småsnusk.
Småsnusk kanske. Ja, det är väl som alla andra spel. Liksom. Det ger ungefär tillbaka det man stoppar in i spelet.
Ja, absolut. Ni har spelat det. Har det varit sånt där, då har det oftast varit spelare som kommer till bordet och säger Pantic Explosion och så stoppar de in det. Mm. Det är inte något jag har med mig. För mig är Pantic Explosion lite stämningsmässigt så ska det helst vara lite grann som typ Battle Royale-spelfilmen. Där man går runt och så gråter man i regnet och så typ hugger man ner sin klasskamrat i ryggen så här, och så är det så här ängstigt. Där någonstans ligger mitt ideal. Och jag ser gärna att man spelar på skolor där man har kavaj till uniformen, för det ser bättre ut när man slår varandra, sina kompisar i bakhuvudet med spaceballträ. Nu låter det ungefär som att jag vill ha någon sorts glad våldspel eller något sånt där, men för det mesta handlar det om ganska alltså tunga grejer och alltså väldigt tunga grejer, men ja,
hela mekaniken kretsar ju kring relationen. Ja,
precis. Det är väl det som är grejen med Pantic Explosion. Du har ett system med din bästa vän och din rival. Och så fort tärningen åker fram så är det någon annan som ska berätta. Och det är den regelmässiga elegansen i Pantic Explosion, båda utgåvorna. Vilket är en stor del av vad jag gillar säkert. Men sen är jag en sån här... Jag är en riktig anime-nörd, eller vad säger jag, någonstans där inne. Och tycker att mycket japansk film och kultur är riktigt schysst att kika på. Och det finns någonting liksom tematiskt där i det här med relationer och med heder, hur får man bete sig. Det finns något som jag tycker att det gör att det lägger en tyngd i de här grejerna. Jag har svårt att bara skratta bort hur vi spelar skolflickor. För jag vill ju ha skolflickor som gör ganska allvarliga saker. Även på ytland kanske verkar glättigt eller sådär. Och just det här, som sagt, det här med om det var lite småsnusk och skit. Jag tror att jag har haft typ tre tjejer i hångel på flera års spelande till och från. Med så här internetkampanj och spelande på konvent och sånt här. Så det jag har spelat har varit väldigt lite sånt ändå. Nu sitter det känns lite grann som att vi har hamnat i P1-program istället för Nordmars podcasten. Varför är Pant Explosion så bra? Ja, den eleganta mekaniken som sagt, på det sättet att så fort tärningen åker fram så aktiverar man en spelare som inte är spelledaren eller den spelaren som slår. Utan någon kommer att vara, du väljer din bästa vän och din rival. Och din bästa vän beskriver ifall du lyckas och din rival får liksom förnedra dig lite grann i sin beskrivning ifall du misslyckas. Vilket gör att det finns en liten inbyggd mekanik för att se till att alltså, din rival har ju uppgift att se till att spiralen går neråt på något sätt. Det kommer bli lite så här lite småhemskt kanske. I den äldre versionen då slår man ganska mycket tärningar på ett annat, eller på ett sätt. Det finns ett spelsystem där det som är kopplat till element utifrån hur japaner föreställer sig vad de här elementen representerar. Och i den här Pad Explosion Perfect då finns det istället bara att man slår en T6a med plus och minus beroende på om man är populär eller impopulär. Istället för att hålla på med olika tärningssorter som man gjorde i den äldre versionen.
Jag gillar faktiskt riktigt mycket den här populär-impopulär-mekaniken.
Ja, man gör en röstning inför varje skoldag om man vill egentligen. Eller när det har hänt någonting. För att se vem som är mest populär och vem som är minst populär. För det brukar också ofta spegla vem man hejar på i storyn lite grann sådär. Vem vill man det ska gå för bra för som det kanske har gått dåligt för. Eller vem gjorde någonting lite radikalt nyss. Så tycker vi om det eller inte.
Jag upplevde en gång jag spelade att spelbranschen också att den som var populärast hade liksom klart med så att säga större tonvikt, större chans att lyckas.
Ja,
än att vara impopulär. Det avgjorde mycket mer än om du faktiskt var bra på det eller inte.
Ja.
Och det gillar
jag. Det gör en stor skillnad. Det här jag sa förut om att jag tycker att det är perfekt, det är att jag tror att skulle jag spela Pant Explosion som kampanjspel, då skulle jag vilja ha en version som ligger någonstans mitt emellan de två, den gamla och den nya versionen.
Pant Explosion 1,5
alltså. någonting sånt där. Jag tycker att den nya har strömlinjeformat så mycket så att det blir lite för lite att tugga i för ett hemmaspel. Men att bara använda en sorts tärning till exempel låter ganska smart. Den nya versionen är också mycket glättigare. Den är rosa och glad och sådär. Den gamla versionen har en flicka som gråter i regnet på omslaget. Och det är ju liksom, det är där kommer min bild in. Båda versionerna har kvar textsnuttar. Eller båda versionerna har den mot text om till exempel övergrepp. Och taskigt skolsystem och sånt här. Så att det är ingenting man liksom blundar för i spelet. Så, utan det finns explicit med att det finns en jäkla massa skit i det här japanska samhället. Det är inte ett...
Men det kommuniceras på olika sätt i olika versioner.
Ja, jag vet inte. Texten kanske är ganska
lik. Ja, man liksom med bildspråk och...
Men bildspråket är det väldigt skillnad mellan de två versionerna.
Absolut. Den nya är mycket mer fri med sådana saker. Och det finns några exempel. Rollpersonerna har liksom ett löstag bort demon i huvudet. Till skillnad från den gamla versionen så kan också vem som helst visa sig ha psykiska krafter. Medan man i den gamla versionen väljer antingen eller i början av spelet. Istället så kan man liksom avslöja det här helt plötsligt. Och så visar jag mina krafter. Det kan vara ganska schysst i och för sig. Jag är inte riktigt gift med någon av de idéerna just. Men det är ett av mina stora favoritspel. I vissa fall, när man tar med det på konvent, då brukar ofta vara så här. Du brukar skapa reaktioner. Antingen så visar man att Pant Explosion kanske är världens bästa rollspel. Och folk säger, nej det ska vi absolut inte spela. Eller säger, åh du det ska vi spela. Och de säger, åh du det ska vi spela. De vill man spela med. För att
De fattar grejen
i regel. För det brukar vara jag upplevt det som en vattendelare ganska tydligt. Att antingen fattar man grejen eller så tycker man att det är jättekonstigt. Det är först på senare jag insett att ja, titeln är nog faktiskt en riktig barriär för många.
Alltså med tanke på hur mycket kast kvinnosyn det finns i mycket anime och manga så jag skulle bara titta på titeln bara. Nej.
Ja, och skulle du dessutom få den franska versionen i handen med massa pantershots och grejer. Då känns det lite berättigat dessutom. Jag tycker det känns jättekonstigt att göra en sån version av ett sånt spel.
Men det är väl ett av rollspelarna allra sämst titel. Den har...
Jag tycker ju fortfarande att titeln är skitbra. Men det står ju för mig liksom. Det är ju ingen objektiv sanning. Jag ska inte säga att någon har fel den saken.
Nej, men utan att just för att just för att så många inte fattar den, så är den dålig.
Den är inte säljande skulle jag säga.
Men... Ja, jag vet inte vad det heter annars. Japanese Schoolgirls Fight Demons vet jag inte riktigt heller. Du ska ju också ge knas. Det är inte riktigt det spelet handlar om liksom. Eller man, det är som man pitchade lite grann för att förenkla det. Men det hade också blivit jättekonstigt om det heter det.
Men just Explosion hade funkat jättebra med någonting annat, något annat förord än Panty.
Schoolgirl Explosion.
Ja, det hade funkat bättre.
Det funkar bättre. Men som sagt, samtidigt så har det här också att det kan vara ganska bra att ha en tröskel så liksom sålla agnarna från vetet tidigt. Det är som du säger att de som säger ja, det är ofta som du vill spela med. Ja.
Men problemet, alltså det är inte den kategorin som är problemet. Problemet är den kategorin som är kvar. Mm. Bland de som säger ja, så kanske det finns hälften av dem kanske egentligen skulle tycka spelet var ascoolt. Mm. Men inte kommer så långt att de vågar prova just för titeln är som den är.
Mm. Just det, så. Jag kanske nästan spelar Panty Explosion med någon vakt feministisk agenda liksom. Jag vill inte liksom göra nidbilder av skolflickor. Jag vill se varför skolflickor slår varandra på käften. De har anledningar till det liksom. Just de här skolflickorna. Och ibland så fightas man helt enkelt med en demon och det är skolt. Och så får det också vara. Så Panty Explosion är ett av mina favoritspel av så hemskt många anledningar, så att det är svårt att säga. Men det kanske är världens bästa spel.
Ja, för jag är nyfiken på sak. Har du någonsin funderat på Panty Explosion hack? Världen så pass intressant och det finns som ingen anledning att göra en pojkskola till exempel. Skulle vara enklast.
Då får du spela ett annat spel som heter Tulip Academy. Mm.
Samma företag är det inte.
Ja. Nej, men det var mest nyfiken. Att
Det där regelsystemet skulle man kunna plocka till mycket. Den är inte så hårt bunden till genren.
Alltså, Jake Richmond som då ligger bakom båda Panty Explosion. När han började promota den nya utgåvan av Panty Explosion, alltså Panty Explosion Perfect, då gjorde han ju det. Liksom. Han gjorde ensidors instruktioner. Så här spelar du Harry Potter med Panty Explosion Perfect reglerna. Så här spelar du 40K.
Ja, så, precis. I praktiken är det. Ja. Men om du läser pappret står det. Men Jake, jag tycker det är jättekonstigt med japanska skolflickor. Jag vill hellre spela X-Men. Och så har han hittat en liten bild och säger, så här funkar det. Mm. Jag kan liksom på något sätt köpa dem som säger att ja, gör så, visst. Men du missar hela poängen med spelet. Lite så. Jag har suttit och funderat på att titta att skulle jag spela... Jag gillar ju mecka liksom. Mm. Mecka är värdelöst att spela rollspel än så länge, så det är ingen som har kommit med ett bra mecka-spel. Om man inte vill spela Mekton Z och ha liksom regler för precis alltihopa, så pangar man och så bygger man upp den.
Jag har enorma förväntningar på Chris Perrins spel som heter Mecka.
Ja, det låter intressant.
Den nya utgåvan är på gång.
Det är mecka med CH, inte mecka med dubbel K.
Nej, utan CH.
Så jag har funderat på till exempel det. Skulle jag spela något som känns som Robotech, då kanske jag vill titta på det här. Men då har jag tittat på det innan den här nya versionen kom. Tittar man på den gamla versionen med de här fem elementen och sådär, då har det varit jätteklurigt att byta ut dem, tycker jag. Till helt andra saker, för att eld som representerar aggressivitet i både handling och tanke liksom. Det är så svårt att översätta det till någonting helt annat som ska låta mer typiskt rådspelsmässigt.
Men Five Rings kör ju också med fem element.
Ja.
Inga problem. Det hackade jag till ett Negima-liknande spel när jag tittar på alldeles för mycket Negima.
Poängen är, däremot har jag gjort ett framgångsrikt hack av gamla Panty Explosion. Då heter det istället Kitty Explosion när man spelar katter och de olika statsen typ fur, claws, tail och sånt där. Och med svansen trollar man ju precis som i rollspelet Cat. Så det kan man spela. Det borde fungera alldeles utmärkt.
Ja, Andreas. Jag hoppas att du är nöjd med denna diskussion om våra favoritspel. Och jag hoppas väl att ni lyssnade kommentera på podcasten och skriva om era favoritspel i kommentarsfåren på www.mugnbok.se.
Nej, det ska inte jag säga. Spela igen.